När man lyssnar till modern karismatisk förkunnelse så blir man ibland lätt förvirrad. För ena dagen är djävulen så besegrad och så liten att man kan triumfdansa på ormens huvud. Andra dagen så får man höra att allt det svåra som sker beror på att djävulen är så stark. Och efter ett tag så vet man faktiskt inte riktigt vilket det är som gäller. Och jag har träffat människor som blivit så förvirrade av det här att man liksom till sist nästan blir djävulsupptagen. Jag tänkte vi skulle läsa lite grann i Bibeln om den auktoritet vi har som kristna över ondskans andemakter och lite grann försöka att förstå lite närmare vad är det som gäller i vårt utövande av den auktoriteten. Och då kan det ju vara ganska naturligt att vi börjar i Lukas 10 kapitel och läser verserna 17-20. Där berättas det om 72 lärjungar som Jesus sände ut. Alltså inte bara de 12 utan det var lite fler här. 36 team skulle vi sagt idag, men det säger inte Lukas för han hade inte sådana ord på den tiden. Och nu kommer de glada tillbaka och avlägger rapport. Och så nämner de om vad som i deras tycke liksom var höjdpunkten, det märkvärdigaste av allt. Och det står så här. De 72 kom glada tillbaka och sa: Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting ska skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen. Det är fantastiska ord det här. Och på många sätt önskar man att vi skulle upptäcka mer i kristenheten vad det är Jesus talar om. För här finns hjälp för många plågade människor. Det här är ingenting som vi kan säga att ja, det tillhörde den första kristna tiden eller vi ska inte syssla med sånt här. Andlig befrielsetjänst är något viktigt som Herren har gett oss i uppdrag att utöva. Men vi kan gå in i den tjänsten på fel sätt förstås. För det är alltid så att ju mer kraft någonting innehåller, desto större blir vådorna om man använder kraften fel. Jag menar, det är en sak att krocka med en moped, men det är en helt annan sak om du är ute med en Formel 1-bil och har gasen i botten. Det smäller mer. Och när vi alltså nu kommer in i någonting som lärjungarna, när de kommer tillbaka, tycker det här, det var det starkaste. Då måste vi förstå att här måste vi lära oss att sköta både ratt och gaspedal på rätt sätt så att vi inte smäller i bergväggarna. Och då kan vi inte bara utgå från en text och säga så här: jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner, att stå emot fiendens hela styrka. För läser vi bara den versen så tänker vi så här: jaha, okej, vi har fått makt över alla demoner Och var helst vi stöter på en demon så kan vi bara ta den i nackskinnet och kasta ut den. Det har vi fått full makt att göra. Låt oss tänka efter. Om det var så att vi hade fått rätt att kasta ut alla andemakter var helst vi träffar på dem, då skulle vi kunna fixa tusenårsriket idag. Vi tar och buntar ihop dem allihop och stoppar ner dem i avgrunden. Vad bra det ska bli. Nå, det har vi på känn. Så långt sträcker sig inte våra möjligheter. Ty det har Gud bestämt vilken dag det där ska ske. Och det är inte satt i våra händer att göra det idag. Nå, men då måste vi gå på jakt i skriften och se. Det måste alltså finnas andra ord i skriften som kompletterar det här. För den gamla regeln gäller alltid att skrift måste tolkas med skrift. Det är det ena. Och det andra som står i Saltaren 119. Summan av ditt ord är sann. Och vad finns det då mer att läsa i det här ärendet? Så att vår förståelse för denna tjänst, som i och för sig är väldigt kraftfylld och väldigt viktig, att vi får handha den på rätt sätt. Vi ska gå till en mycket omdiskuterad, jag skulle nästan säga till leda omdiskuterad text. Andra Korinthierbrevet 12. Och läsa verserna 7 till och med 10. Andra Korinthierbrevet 12 och 7. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte ska bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig. En ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred, men han svarade, min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. Och vad vi har diskuterat om Paulus var sjuk eller ej. Och de allra vildaste tankar och fantasier har föreslagits. Det har talats mycket om att han skulle haft en ögonsjukdom. Kanske blev han inte riktigt bra i alla fall efter den där händelsen på Damaskusvägen. Och ett annat hett tips, som det heter, det är att han skulle lidit av epilepsi, för han ramlade ju omkull på vägen till Damaskus. Det finns många fantasier om det här. Andra säger så här att han var inte alls sjuk, för den rättfärdige ska inte behöva vara sjuk. Utan man säger istället att den här törntaggen och denna satans ängel, det är förföljelse. Ja, okej. Vi struntar i vilket eftersom vi inte får reda på vilket. Det jag är ute efter här, det är att här har du en apostel fylld av helig ande och kraft. Och han har en personlig uppvaktning av en styck satans ängel. Vad den här satans ängel ställer till med, det vet vi alltså inte. Men det kanske är ointressant. Nu är det alltså så här. Vi läste i den förra texten. Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka. Om det alltså skulle förstås så att vi kan kasta ut alla andemakter när helst det passar oss. Så kan man tycka vad konstigt att inte Paulus har läst Lukas 10 och 17. Det måste han ju uppenbarligen inte ha gjort eftersom han inte hade vett på att kasta ut den här demonen. Han var inte besatt av den, men han hade den tydligen i hälarna på ett eller annat sätt, och det kan vara tråkigt nog. Han kunde inte ta auktoritet över den, Paulus. Någon gång ibland får man höra människor säga att om Paulus hade vetat vad vi vet idag så skulle hans liv sett annorlunda ut. Det tror jag är att ta i överkant. Istället så tror jag att Paulus visste det här bättre. För Gud talade till Paulus. Och det löste honom till att fungera i den tjänst där han blev förd fram av anden. I själva verket förklarar Gud en del för Paulus här som kan låta väldigt konstigt för oss. Men vi ska inte ha för bråttom med att bara vifta bort det och säga att det måste vara något skumt någonstans. Gud säger så här: käre Paulus, du behöver den här demonen. Det är vad han säger. Och Paulus säger det själv: för att jag inte ska bli högfärdig. Du vet, det är ju så här med dig och mig att vi har våra svaga punkter. Vi har våra punkter där det är lätt att fresta oss. Den ene är av födsel och ohejdad vana, kanske en koleriker och har lätt att smälla av. Andra är kanske lite annorlunda funtade. Somliga har sina svaga punkter och frestelser någon annanstans. Och Paulus, han gjorde ju ingen hemlighet av att hans svaga medfödda punkt var högfärden. Du vet när han andas hot och modlust och forsar fram på vägen till Damaskus. Oj, det var en stöddig kille, förstår du. Och namnet Saul betyder den beundrade. Han gjorde skäl för namnet. Namnet Paulus, som han sedermera kom att lägga sig till med, kanske gavs han det namnet av sin omgivning, betyder den lille. Paulus betyder den lille och Saul betyder den beundrade eller den stöddiga, om du så vill. Och det var ju så här med Saul, eller Paulus ska jag säga, att Gud lät honom uppleva väldigt mycket. Stora framgångar, stora uppenbarelser, märkliga ting, oerhörda helanden. Han beskriver i det här kapitlet att han blivit uppryckt i tredje himlen och fått höra ord som inte var lovliga att uttala. Och om vi tänker oss in i den situationen, du och jag. Jag menar, om det hade hänt dig, skulle inte du ha blivit lite grann så här, ja, växt en liten aning? Det är lätt gjort. Nu äntligen funkar det. Nu har jag kommit igång. Du vet, Jesus säger till de här 72 som kommer tillbaka och som är så glada så de är nästan elektriska, va? Då säger han till dem: tänk nu på, grabbar, att ni inte gläder er över att andarna lyder er. Därför att i den glädjen ligger en god portion stolthet. Gläder över att era namn är skrivna i himlen, säger han. Därför då kan du behålla din ödmjukhet, och det är viktigt att vi kan det. Och Paulus säger: jag behöver mycket svaghet. Jag behöver mycket svårigheter. Jag behöver mycket omöjligheter i mitt liv. Annars dyker den gamle Saul upp igen. Då kliver han ner från korset. Jag behöver mycket motstånd faktiskt från den onda andevärlden. Så Gud säger till honom att den där får du inte kasta ut. Dit sträckte sig inte hans auktoritet. Vi ska ta ett annat exempel. Vi går tillbaka till Lukas, nu till 22 kapitlet. Jesus och lärjungarna har intagit nattvardsmåltiden. Man samtalar innan man ska gå ut i ett Getsemane. Och plötsligt säger Jesus så här, 31 versen. Simon, Simon, Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vet. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka så styrk dina bröder. Simon sa, med dig Herre jag är beredd att både gå i fängelse och i döden. Han svarade, jag säger dig Petrus, tuppen ska inte gala i natt förrän du 3 gånger har förnekat att du känner mig. Märkligt uttryck det här. Satan har utverkat åt sig, eller som det står i gamla översättningen, har begärt att få sålla er som vet. Vem hade han begärt det av? Jo, av Gud. Och han hade fått tillstånd. Jesus säger nu inte så här. Ja, djävulen han är nu ute efter er. Och han kommer kanske att spöka lite för er nu när jag ska till och dö här och ni är av med mig några dagar. Men du förstår, jag har tagit auktoritet över honom. Han får inte lov att röra. Jag har bara sagt till att han ska gå. Nej. Det säger inte Jesus. Han utövar inte auktoritet här över Satan. Han säger, jag har bett till fadern att din tro, käre Petrus, inte ska bli om intet. Och allt det här sållandet som alltså Satan hade begärt att få göra, det kommer också till stånd. Men Jesu förbön är också verksam och Petrus tro går inte under. Istället stärks den. Han får uppleva sin egen mänskliga brist och kommer in i ett helt nytt stadium av ödmjukhet och förkrosselse. Slutet gott, allting gott, kunde vi säga. Jesus utövar inte auktoritet här. Och det finns alltså situationer då vi inte heller ska utöva auktoritet. Auktoritet över andemakter är ingenting som du och jag beslutar över eller förfogar över, utan någonting som vi utövar på andens direkta initiativ. Det är inte du och jag som har initiativet, det är den helige ande. Vi ska ta ett exempel ur Gamla testamentet, 1 Samuelsboken 16. Där finns ett uttryck som jag inte vet om du har lagt märke till, men om du har gjort det så har du säkert tyckt att det låter det konstigaste laget. Det måtte la vara något tryckfel som vi skulle sagt i Göteborg. 14 versen. Men sedan Herrens ande hade vikit från Saul plågades han av en ond ande från Herren. Om det bara inte hade stått från Herren. En ond ande från Herren. Och man undrar lite smått, käre Gud, sysslar du med sånt? Svaret är ja. Vad hade hänt i Sauls liv? Jo, om du läser 10 kapitlet, det ska vi inte göra nu, men om du gör det, där blir han smord av Samuel till kung. Och Samuel säger till honom, nu ska du gå hem. Och när du kommer hem så kommer du möta en skara profeter och då kommer Guds ande att falla över dig. Du förstår, Saul blev andedöpt. Härligt andedöpt. Och det var ju inte var mans upplevelse i gamla förbundets tid. Men Saul fick uppleva det. Men det där betydde ingenting i hans liv. Han levde självsvåldigt, Saul. Gång på gång satte han sig över Guds uttalade vilja. Till sist kommer profeten Samuel med en hälsning ifrån Gud. Du ska inte längre vara kung. Vad gör Saul? Abdikerar omedelbart och säger, sätt dit David istället så drar jag mig tillbaka. Nej, det gör inte Saul. Han sitter kvar på tronen. Han gör medvetet uppror. Varför gör han det? Jo, maktens sötma är ju svår att stå emot. Han sitter kvar för han vill behålla makten. Då viker Guds ande bort och så kommer en ond ande istället. Från Herren. Därför att detta är någonting som Gud vill. Och vad är det för en ande som kommer in i Sauls liv? Jo, det är en ande av misstänksamhet och maktlystnad. Det är därför han hela tiden efteråt försöker döda David när han väl har förstått att det är David som ska efterträda honom på tronen. Det är också en ande av depression, men en annan sak. Och detta låter nu Gud ske. Det sker inte mot Guds vilja, utan det sker i enlighet med Guds vilja. För vi är så vana att tänka så här att ja, Gud, han sitter där i sin himmel och han har sitt revir så att säga. Han har sitt område som han förfogar över. Sen så sitter djävulen borta på sin planhalva och han har sitt område, han har sina änglar och sina människor och sina lakejer och alltihopa det här. Och de två, de krigar med varandra. Så varje gång som djävulen gör en framgång så gråter Gud, och varje gång som Gud har en framgång så gråter djävulen. Och de är nästan lika starka. Nej, så är det inte alls. Gud är Gud och djävulen är skapad. Han har ingen makt vid sidan av Gud. Han kan inte göra något mot Guds vilja. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Det skriver Jakob i sitt andra brevs 19 vers. Sitt brevs andra kapitel och 19 vers. Men Gud kan, när vi söker eller tillåter medveten synd, så kan Gud låta den synden få makt över oss i våra liv. Och varför låter Gud det ske? Jo, för att vi ska omvända oss. Som jag sa igår kväll, det är ofta så här att vi vill få synda på halvfart eller på halvtid. Och det gillar inte Gud. Det kallar han att halta på båda benen. Han tycker det är bättre att vi syndar på heltid än att vi syndar på halvtid. För när vi syndar på heltid, då blir vi snart trötta på eländet och går till Gud och säger, käre Gud, befria mig från det här. Och när vi väl har blivit fria från det, då är vi verkligen fria. Den sonen gör fri, han blir verkligen fri. Men om vi kan hålla på och synda på halvfart, då kommer vi aldrig till den punkten där vi vill omvända oss. Och då förstår vi att Gud är så suverän, förstår du, att också de onda andemakterna fyller en uppgift i hans frälsningsplan. Också de som egentligen inte vill göra hans vilja. De som egentligen hela tiden står honom emot. Gud är ändå så kolossalt suverän att också den som står honom emot använder han fullständigt fritt och suveränt för att genomföra sina planer. Konungars hjärtan är i Herrens hand såsom vattenbäckar. Han för dem vart han vill. Underbart, en allsmäktig Gud. Tänk bara på överste prästen Kajfas. När de sitter och har rådslag och säger, vad ska vi göra med denne Jesus? Ja, säger Kajfas, det är bäst att en man dör för hela folket. Se där, säger Johannes, han profeterar fast han inte visste om det. Han försökte göra alla Guds planer och rådslut om intet, och just därigenom så gör han precis det som Gud hade tänkt. Du förstår, Gud är så suverän. Så att om du ska sätta käppar i hjulet för hans vilja, då får du verkligen anstränga dig. Det är inte så lätt som vi ibland tror. Och djävulen är inte så stor att han kan det. Utan Gud är suverän nog att också använda andemakterna för sina syften. Han är härlig, vår Gud. När jag vill göra något, vem kan då hindra det, säger han. Jag tror det är Jesaja 43. Vi ska gå till ett lite tidigare exempel, första Mosebok 11. Det är ju berättelsen om Babels torn. Och vi behöver ju inte läsa hela berättelsen, vi kan hoppa in i femte versen. Då steg Herren ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde. Och Herren sa, se, det är ett enda folk och har alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag. Härefter ska ingenting bli dem omöjligt vad de än beslutar att göra. Nåväl, låt oss stiga dit ner och förbistra deras tungomål så att den ene inte förstår den andres tungomål. Och så spred Herren dem därifrån ut över hela jorden så att de måste upphöra att bygga på staden. Därav fick den namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade hela jordens tungomål. Därifrån spred också Herren ut dem över hela jorden. Vad är det Gud gör? Jo, vi kan uttrycka det så här. Han utgjuter en splittringens ande. Varför det? Jo, därför att människorna är nu enade i sitt uppror emot Gud. De är rörande överens om att här ska vi bygga ett stort, maffigt satans tempel. Och nu ska vi genom vår enhet vinna en sådan andlig styrka att vi kan göra precis vad vi själva vill. Och Gud säger, lyckas de med det där, så är loppet kört. Då kommer det aldrig kunna bli någon frälsning. Ingen kommer att vilja omvända sig. Alla kommer att bli nöjda med att ha det så här. Okej, jag måste hindra dem. Ja, vad gör Gud för att hindra dem? Jo, de har sökt det onda. Och så säger Gud, då ska jag låta er få det ni söker. Ni ska få ett stycke av det onda ni söker. Och så kommer det onda in och får makt över människorna som söker ondskans makt och kraft genom en enighet som inte är från Gud. Och Gud utgjuter en splittringens ande som gör att man inte längre kan kommunicera med varandra, inte längre förstå varandra. Man talar plötsligt olika språk, alla tittar misstänksamt på varandra och skingras ut över jordens yta. Och det här är ju en märklig berättelse, därför att det här är ju grundvalen för alla krig. Alla krig som Sverige har haft med Danmark, freden i Brömsebro och
alltihopa det här som vi har läst och pluggat. Ja, det har sin grund i den splittring som kommer från Babel. Och så fort människor börjar söka makt. Åh, plötsligt stiger upp någon som ska ha makt. Och där kommer en som ska ha makt. Det dröjer inte länge för de ligger i luven på varandra. Så fort vi ser splittring någonstans så finns det också mänsklig maktsträvan bakom. Ty allt sedan Babels dagar har Gud låst vår mänskliga maktsträvan på det sättet att han låter splittringens ande komma där vi strävar efter makt. Varför? För att vi ska omvända oss. Andra Mosebok 12. Där hittar vi berättelsen om påsken och uttåget ur Egypten. Och där får vi på nytt se Guds suveränitet. Hur han också använder sin egen fiende för att genomföra sina avsikter. Vi ska först läsa 12:e versen. Ty jag ska på den natten gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egyptens land, både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. Jag är herre. Och blodet ska vara ett tecken er till räddning på det hus i vilka ni är. Ty när jag ser blodet ska jag gå förbi er och ingen hemsökelse ska drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land. Ja, här säger Gud, det är jag som gör det. Men så kommer han tillbaka till det här några verser senare. Vi läser 23 versen, 22 och 23. Och ta en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen och bestryk det övre dörrträet och båda dörrposterna med blodet som är i skålen. Och ingen av er må gå ut genom sin husdörr före morgonen, till Herren ska gå fram för att hemsöka Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträet och på de två dörrposterna ska Herren gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren att komma in i era hus och hemsöka er. Så du, vid denna första påsk så säger Herren till djävulen: kom nu, så går vi. Vart ska vi gå? Jo, vi ska ner till Egypten. Vad ska vi göra där? Jo, där ska du slå allt förstfött bland egyptierna. Ja, men de är ju mina anhängare. Ja, det är de. Och just därför så ska de slås. Så lite makt har djävulen inför Gud. Men ändå har djävulen stort manöverutrymme på jorden. Hela världen är i den ondes våld, säger Johannes. Fast Jesus också säger: mig är given all makt i himmel och på jord. Och man kan undra, hur går det här ihop? Jo, Jesus har all makt i himmel och på jord. Men när vi älskar det skapade istället för skaparen, när vi älskar synden istället för rättfärdigheten, då låter Herren ondskans andemakter få ett manöverutrymme som de annars inte skulle ha. Vi ska gå till Markus evangelium, det 4:e kapitlet. Där möter vi liknelsen om de fyra sädesåkrarna. Vi ska bara läsa en liten detalj i den där liknelsen. 4:e versen. När han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. Och vi läser också förklaringen 14 och 15 verserna. Vad mannen sår är ordet. Vägkanten, det är det hos vilka ordet blir sått, men som knappt har hört det förrän Satan kommer och tar bort ordet som har såtts i dem. Fåglarna, det är en bild på andemakterna. Och ibland så möter vi människor som är omsvärmade av många fåglar och som tycker det är lite jobbigt att ha dem flaxande kring öronen. Och så ska vi då schasa bort fåglarna. Och vi säger att nu ska alla fåglar bort här i Jesu namn. Och då ser man ibland det här att en person kan uppleva en lättnad, men kanske bara för att komma tillbaka ett par, tre dagar senare och säga nu är det likadant igen. Ja, vad är det som är problemet? Egentligen är det inte fåglarna som är problemet, utan det är detta att marken är hård. När vi kommer lite längre ner i liknelsen så står det om den goda jorden. Där myllar man ner säden. Och sen kommer fåglarna och flyger över den där åkern och så ser de det att ja, här är alla sädeskornen så nergrävda, det är ingen idé, här har vi inget att hämta. Vi flyger någon annanstans. Så är det, förstår du. När ditt och mitt hjärta är mjukt, då har fåglarna inget att hämta. Problemet är inte fåglarna, utan ditt och mitt hjärta. Ibland så bedrivs befrielsetjänst och andlig auktoritet så att man nästan står där som någon sorts andlig fågelskrämma. Nu gäller det att fasa bort fåglar och fasa bort fåglar och fasa bort fåglar, och man undrar över varför man aldrig är färdig med det här. Ja, det är så att man blir av med fåglarna inte genom att stå och schasa med ett rött skynke, utan genom att ta fram spaden och gräva lite hjärtats åker så att den blir mjuk. För då går fåglarna självmant. Jag ska ta ett praktiskt exempel på det här så att du ska förstå vad jag menar. Det ringde en person till mig. Helt främmande. Och så sa han så här när samtalet kom igång. Hur gör man för att bli av med en demon? Ja, så det är ju ett stort kapitel. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, du förstår det så här, sa han, att jag har en ångestdemon. Och jag blir inte av med den. Jag har varit framme till förbön och så nämnde han en massa personer som hade bett för honom. Och jag blir inte fri. Och jag åhörde hans berättelse och hade samtidigt så att säga ett litet öra upp emot himlen för att höra om det fanns någon information att få den vägen. Och så tyckte jag inom mig att jag kände som ett tilltal att han måste förlåta sin pappa. Jag var inte säker, men jag chansade. Och så sa jag, hur skulle det vara om du förlät din pappa istället? Och då flämtade till i andra änden av tråden och så sa han, det går inte. Jo, det gör det säkert. Det finns nog kraft för att förlåta din pappa med. Hans far och fick be till Gud om hjälp att förlåta pappan. Och när han hade bett om den hjälp och överlåtit all gammal vrede och besvikelse, så la jag en liten hand på honom så här och så sa, nu ska ångesten vika bort i Jesu namn. Och då rätade han på sig i fåtöljen där han satt och sa, nu händer det. Ja, nu händer det. Därför att förut hade den andemakten rätt att vara i ditt liv. Men nu när du har lämnat ditt onda ifrån dig har den inte rätt att vara kvar. Nu är ditt hjärta mjukt. nu flyger fåglarna någon annanstans. Och jag har haft kontakt med honom senare. Det har hållit i hans liv. Och det här är bara en enstaka händelse. Jag har sett detta många gånger. Och det betyder alltså att i hans liv fanns det ett moment av omvändelse och syndabekännelse som behövdes för att jag skulle kunna utöva någon auktoritet i Jesu namn. Andra hade försökt före mig, men stångat sig blodiga, det hade inte gått, därför att den andemakten hade rätt att vara kvar. I apostlagärningarna möter vi ett intressant uttryck. Vi ska slå upp i det 26 kapitlet. Paulus, han berättar om sin omvändelse på vägen till Damaskus. Han berättar för kung Agrippa den här gången. Vi kan för sammanhangets skull hoppa in i 15 versen. Det är Paulus som berättar, och då så står det: jag sa, vem är du, Herre? Och Herren svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och stå på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till min tjänare och till vittne om vad du har sett av mig och vad du kommer att få se av mig i framtiden, då jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem ska jag sända ut dig för att du ska öppna deras ögon och vända dem från mörkret till ljuset och från Satans makt till Gud. Genom att tro på mig ska de vinna syndernas förlåtelse och få en plats bland dem som helgats. Att omvända sig från Satans makt till Gud. Det behövs ibland ett stycke omvändelse. Och det är själavårdarens uppgift många gånger att förstå, att kunna klarlägga om det behövs en omvändelse i en människas liv för att han ska bli fri. Om det nu är ett andligt betryck, det är det inte alltid. Men om det är så, så behövs det ofta nog en insikt om ett stycke omvändelse som behövs för en frigörelse. Jag tror vi ska sluta med att gå till Romarbrevets första kapitel. Därför det jag nu har sagt, det gäller på två plan. Och det komplicerar bilden en smula. Och stryker kanske ytterligare under vårt behov av att verkligen vara ledda av den heliga ande när vi går ut i en sån här tjänst. Därför att den synd som gör att fåglarna kommer, det kan vara min personliga synd. Men ibland är det också så att över ett helt folk kan andemakter börja vinna instig och plåga oss alla, även om vi inte själva har utfört en viss typ av synd. Jag tänker på när Jesaja möter Herren i templet, som det står om i 6 kapitlet, vi slår inte upp det nu. Och Jesaja blir alldeles förskräckt när han ser Herrens härlighet, och så säger han: ve mig, jag har orena läppar och jag tillhör ett folk som har orena läppar. Det är väl redan detta att vi tillhör ett folk. Det gör att vi på olika sätt blir delaktiga i mycket av det som händer med folket. Även om du inte själv lever i någon otukt eller lösaktighet, så tillhör du ett folk som gör det. Och det kan vara förklaringen ibland till att du kanske plågas av sexuella tankar som du tycker känns dig väldigt främmande, som du inte vill ha, som du inte har sökt, som du inte har något behov av, men som dyker upp ibland ändå. Du tillhör ett orent folk. Och det här är ett ofta återkommande själavårdsproblem. Och det är inte alls bara bland tonåriga grabbar som det här dyker upp. Jag har själavårdat 70-åriga kvinnor som berättar om att jag plågas ibland av sexuella fantasier. Jag vill inte ha dem, jag tycker de är äckliga, jag förstår mig inte på det här. Är det någonting som ska drivas ut? Nej, det är inget som ska drivas ut. Det är bara så att runt omkring dig i luften finns det massor med fåglar. Och det är inte ditt fel, utan det är så du tillhör ett orent folk. Det finns en kollektiv aspekt i det här och det finns en personlig aspekt. Tillåter jag själv medvetet synd i mitt liv så blir jag bunden. Men jag kan tillhöra ett folk där många runt omkring mig tillåter synd och jag blir anfäktad. Nu ska vi läsa ett stycke här i Romarbrevet, första kapitlet. Från 20 versen. Ja, vi kan läsa från 18 versen och kapitlet ut. Ty Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen fången i orättfärdighet. Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för det. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem. De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför lät guden följa sina begär och utlämnade dem mot orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen, de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade guden mot förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras, uppfylld av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar, de föraktar Gud, de är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever, ja, än värre, de tycker det är bra när andra gör det. Här möter vi en sorts utvecklingskedja som kanske mer handlar om hela folk än bara om individer. Och personligen så tycker jag att jag har sett den här utvecklingskedjan i mitt eget liv. Jag föddes på långfredagen 1939, så nu vet du det. Och jag har lite barndomsminnen ifrån andra världskriget. Och jag började i skolan tämligen snart efter. Och då var det ganska naturligt i Sverige att räkna med Gud. Det var säkert många när vi var hotade utifrån som bad till Gud. Även om de kanske inte satte sin fot i en kyrka, nog visste man var man hade Gud. Men sen tog kriget slut och riskerna minskade, även om det kalla kriget fortsatte. Och då ville man kanske inte lika mycket kännas vid Gud som förut. Det ville gälla för visa, men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, står det. Då kom det glada 50-talet. Då var det Marilyn Monroe och Elvis Presley som gällde. Och än idag när folk i min generation blir riktigt nostalgiska så hänger de upp bilder på Presley eller något annat sånt här. Inte jag precis, men det finns ju många andra. När man ska ha någon sorts 50-tals nostalgi i affärerna så hänger man ut Marilyn Monroe. Och på de här rockgalerna som var då så var det ju rena hysterin. Det fanns ju småtöser som blev ihjältrampade när de skulle fram och försöka röra vid idolerna. Det var en väldig människodyrkan. Gudsdyrkan övergick i människodyrkan. Därför lät guden följa sina begär, står det nu. Ja, man söker alltså någonting som är ont och Gud låter det onda få makt. Då kommer vi till det ännu gladare 60-talet. Det var sexualfrigörelsens årtionde. I Sverige började det med en liten bok. Den kom 1963, jag minns det som det var igår. Den hette Samlag för vänskaps skull. Och det vart en våldsam debatt kring den här boken. Men mycket snart så innehöll varenda tidning och vartenda tv-program handlade om hur man bytte partner med sin granne, som det hette då. Då var det ännu så länge fråga om heterosexualitet, som det heter på fint språk, alltså sexualitet mellan man och kvinna. Så småningom så läser vi vidare. Därför utlämnade guden mot förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt. Likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra så att män bedrev otukt med män. Då är vi fram i 70-talet. Homosexualiteten kommer. Och Paulus avslutar det här med att tala om ett folk uppfyllt av orättfärdighet, elakhet, själviskhet, ondska, full av avund och så vidare. Man kan tycka en sån läskig syndkatalog. Sånt där kan vi väl ändå inte hänge oss åt. Nej, okej. Okay. Men ta allt det här som kommer på slutet och sammanfatta det i ett enda ord, nämligen ensamhet. Då har du 80-talet. Varför låter Gud det gå så här? För att vi ska omvända oss till honom. Kan vi bara ställa oss upp på en plattform och ta auktoritet över alla de här andemakterna som de stora svärmar och fåglar flyger omkring över soptippen Sverige? Nej, det kan vi inte. Men den dag förkrosselsen kommer, den dag vårt folk vänder sig till Gud och säger: vi har syndat mot dig. Den dag kan vi göra det. Men inte nu. Den auktoriteten har vi inte. Men när Herrens ande utgjutes till förkrosselse av vårt folk, då kommer vi att få den. Då kan vi i stora skaror sätta människor fria från den orenhet som har drabbat hela vårt folk. Det kan ibland vara lite vanskligt att föra över det här på det individuella planet. Och runt det där rör sig ju väldigt mycket inflammerade debatt i Sverige idag. Den homosexuelle, är han syndigare än alla andra? Nej, för han är delaktig i sitt folks synder. Och om han ska komma loss så finns det ändå ting i hans liv att omvända sig ifrån. Men han kanske kan peka på många förhållanden i sin bakgrund, i sin uppväxt, i sin barndom och säga detta och detta och detta har bidragit till att göra mig sådan som jag är. Ja, visst. Därför en sån här utvecklingskedja kan omfatta flera generationer. Fädernas synder hemsöks på barnen in till tredje och fjärde led. För att du ska kunna förlösa den enskilde kanske det ändå finns moment av omvändelse i hans liv. Han är inte ensam skyldig. Det finns någon sorts kollektiv delaktighet som gäller hela vårt folk. Och som har kanske fått sin nedslagspunkt just i hans eller just i hennes liv. Men han kan inte 100% skylla ifrån sig. Han är så att säga inlemmad i sitt folk och behöver få se vad han ska omvända sig ifrån för att få uppleva frigörelse. Jag har givit i makt att trampa på ormar och skorpioner. Och det här är vidunderliga ting. Här finns oerhörda möjligheter till befrielse av människor. Men befrielsetjänsten är inte tänkt att ersätta människors omvändelse. Utan den är oss given för att vi ska kunna stadfästa en människas omvändelse så att den blir bestående. Och det är stort nog. Det är stort nog. Och vi måste vara ledda av den heliga ande. Inte alla är kallade in i en sån här tjänst. Men jag tror att fler är kallade än vad vi i allmänhet räknar med. Nu ska vi tacka och bedja. Gud, vi vill tacka dig för att ondskans andemakter har ingen makt vid sidan av dig. Vi kan förundras över att du är fördomsfri nog att också använda ondskans andemakter för dina syften och låta allt samverka till det mål som du har satt dig för. Men det är bara ett tecken på din suveränitet. Och vi kan ana och förstå att du har goda avsikter också med detta. Vi vill få blicka djupare in för i din godhet och din allmakt. Och förstå djupare vem du är så vi kan arbeta ihop med dig och inte så ofta som vi gör liksom arbeta mot dig. Vi ber dig Herre att de här möjligheterna till befrielse av plågade människor ska få på ett sunt sätt få tas i bruk mycket, mycket mer av din församling än vad som sker idag. Men Herre, ge oss visa hjärtan och ge oss ödmjuka hjärtan. Bevara oss ifrån att glädja oss över att andarna är oss underdåniga. Utan låt vår ödmjukhet finnas kvar i detta att våra namn är skrivna i himlen och det är vår enda glädje. Den glädjen är oss nog. Din nåd är oss nog. Och din kraft fullkomnas i vår svaghet. Lär oss att få arbeta utifrån de förutsättningarna, Gud. Hjälp oss att förstå dina vägar djupare så att din ande kan leda oss bättre och riktigare och klarare än förut. Och vi ber att du ska ta den här församlingen i bruk till många människors frisättande. Utan att ondskans andemakter blir det väsentliga. Vi ber att du ska ge oss många spadar, Herre, till att göra jorden mjuk så att fåglarna bara ger sig av utan att vi håller på att prata om fåglar för mycket. Låt jorden bli den goda jorden där ditt utsäde kan gro och bära frukt. Fader, vi tackar dig. I Jesu namn. Amen.